Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hello, 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 hello.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeriv som vi hörde där i Hallå Ramsan från Örby.
Ja.
Och mig då, Per Bjurman, i ett soligt New York.
Oj.
Vi ska nu spela in, vad är det? Vårt 542. 542 avsnitt, och det kommer då till er från mitt i Stanley Cup-slutspelet 2026. Vi har just avslutat hela första rundan och är nu redan inne i andra rundan, för den tjuvstartade ju på ett otrevligt sätt
ja.
I helgen.
Exakt, vi tänkte vi skulle tajma perfekt här mellan första och andra rundan, men nej, NHL är ju inte så tålmodiga, utan då kör de igång med Flyers mot Carolina-serien innan det vart Game 7 i Tampa-Montreal.
Ja. Ja, det där känns ju väldigt fel, men det är tv-kanalerna som bestämmer det. När de köper sina rättigheter så vill ABC inte vaska en lördagkväll, primetime. Då ska de ha en match då. Och ja, så får alla anpassa sig efter det.
Ja.
Och de tar ingen hänsyn till sådana som det är mig som vill ha ordning och reda och liksom.
Nej.
Jag har ju också, som du vet, skriver ju då, vill ha liksom ett tipspaket och så inför varje omgång. Det vart ju väldigt förvirrat.
Ja, exakt, du har ju lämnat ett matigt på säkert 10-15 tusen tecken. Men det var ju svårt också att tajma in perfekt mellan rundorna, utan det fick ju bli då efter första matchen mellan Flyers och Carolina och även Minnesota och Colorado.
Ja. Ja, men vi ska ju då såklart ändå göra det här på vanligt sätt och gå igenom serie för serie i andra rundan, också kallad kvartsfinalrundan.
Ja.
Och kommer väl då också in lite på vad som hände i slutet av första rundan.
Ja.
Och de lag som förlorar då. Men vi börjar i en annan ände. Det har ju nu är det ju helt klart, och vi var ju pratade om det här redan förra veckan, att Mats Sundin återvände till Toronto, inte som spelare, men...
Nej, kanske som, skulle behövas det också, kanske.
Ja, han blir del av management i en roll som executive advisor to in hockey operations, eller vad det heter.
Ja, det lät lite luddigt, måste jag säga. Och formellt så är det alltså senior executive advisor, hockey operations.
Ja, men det är en heltidstjänst och han flyttar med familjen till Toronto igen.
Ja. Och han ska vara liksom en av två starka män, kan man väl säga där. Ihop då med John Sheikha, det pratade vi om förra veckan också. Han blir general manager och högsta hönset där i den sportsliga ledningen. Men med Mats Sundin som nummer två, som det verkar som. Det är de två som just nu är ansiktena utåt.
Ja, ja, det är onekligen spännande och lite oväntat. Man trodde inte att Mats var intresserad av en sån roll.
Nej, nej.
Men det var han.
Ja, precis. Han har ju inte, alltså, sen han la av för 17 år sedan så har han ju knappt, ja, han har ryckt in i Tre Kronor en gång, som du nämnde förra veckan, i World Cup och sådär, men väldigt lite involverad i hockeyn sedan dess. Och som sagt, bort på svensk mark sedan dess också.
Ja, i Toronto är det ju många som påpekar det och är kritiska till det här, att någon med så lite erfarenhet får den här rollen.
Ja, är så här viktigt läge då för Toronto efter den här bedrövliga säsongen? Vad ska det ta vägen? Jag menar, ska de sikta uppåt igen? Eller ska det gå in i någon slags retool? Rebuild till och med? Ska de trade Auston Matthews som bara har enstaka år kvar på kontraktet? Mm. Det är verkligen vägskäl som väntar här nu. Stora beslut för den nya ledningen då, med Sheikha och Sundin.
Ja, men Mats vet ju åtminstone vad det är han ger sig in på. Han har varit i Toronto i 13 år.
Ja.
Många av dem som kapten. Och kan den här marknaden åtminstone. Och skulle väl inte ge sig in i det här om man inte trodde att han hade något att bidra med.
Nej, han måste ju vara högmotiverad då, eftersom han flyttar hela familjen och ändrar sin vardag fullständigt och in i den här torktumlan som det innebär att vara engagerad i Maple Leafs liksom.
Ja.
Och från ägargruppens skull så verkar man varit väldigt måna om att få tillbaka Sundin, alltså just på grund av hans status som ledare i klubben, alltså som spelare en gång i tiden i alla fall, vad han stod för och vad han brann för då. Mm. För att det tyckte man ju verkligen saknades, framförallt här den här säsongen och kanske inte minst sluttampen av säsongen när allt havererade i Toronto, framförallt spelmässigt och resultatmässigt, men också sådana grejer som till exempel när Auston Matthews åkte på sin förödande skada där. Ingen kliver upp och liksom försvara så här. Vad innebär egentligen att ha det här lönlövet på bröstet? Det ska Sundin, det står ju också i hans arbetsbeskrivning, liksom förändra kulturen i klubben. Förstärka det som är egentligen tronen till Maple Leafs och som har försvunnit lite grann. Medan Sheikha då kanske är den som i första hand ansvarar för värvningar, rekryteringar, förhandlingar och så vidare.
Hans namn väcker ju också kritik på många håll. Han var ju bara 26 år gammal och tog han över Arizona Coyotes. Så jag minns att Jonathan Ekeliv var 17 då.
Vet du vad? Han är ett år äldre än mig.
Ja, okay.
Så jag var 25 då när han 26 år gammal tog över Arizona Coyotes som den yngsta general managern i nordamerikansk proffsidrott genom tiderna.
Ja, och du var vet, exalterad minns jag, för han var ju känd som en analyticsman.
Precis.
Och det gick ju sådär i Arizona, så slutade det väldigt illa. Hade ju den där incidenten när de hade ordnat ett combine-läger mot alla regler. Ja. Vart av med sitt första val.
Ja, ytterligare något draftval blev de ju straffade av NHL för att de... Ja. Ja, så där får man inte hålla på. Det var ju han som ansvarig för det.
Ja, och sen slutade det med under pandemin att han övergav laget, eller hur man beskriver det. För han försvann ju.
Ja, så började han förhandla med New Jersey Devils trots att han fortfarande hade kontrakt med Arizona. Och då blev han ju avstängd av NHL av den anledningen personligen.
Ja.
Så det... Nej, precis. Ja, nej, jag kommer ihåg, han var ju verkligen en pionjär i analytics-världen då, när det var ett nytt där i början av poddens historia också, och jag hakar på det där. Han är ju som sagt bara ett år äldre. Och han hade ju startat företaget Statlist då, som bistod med siffror och så vidare till NHL-klubbar och gjorde sig ett namn då liksom. Sen med facit och hand, så hans första draft till exempel var ju rätt lyckad i Arizona. Med 7:e valet tog han Clayton Keller, med 16:e valet tog han Jake Chychrun. Så det var ju bra. Sen något år senare så övertänkte han. Då tog han Barrett Hayton med 5:e valet i 2018 draften, vilket var väldigt uppmärksammat. Det var ingen som trodde han skulle gå så högt, men Sheikhas siffror sa det. Ja, då passade de upp på till exempel Quinn Hughes som gick snäppet efter.
Ja, det var ingen vidare.
Nej, och även Bouchard kort därefter också. Så att, nej, Sheikhas liksom meriter som lite flop general manager i en klubb som till slut fick läggas ner. Jag vill kanske inte, det är det som föranleder också kritiken, men jag har ju sett till exempel Jonas Siegel, lokal reporter för The Athletic där, totalt. Jag kallar klubben för oseriös till och med i det här.
Ja, jag såg det. Skedet. Han brukar inte vara så hård.
Nej. Ja, jag bara slänger in här i efterhand att kort efter att vi spelade in det här så hade ju då Toronto sin inledande, introducerande presskonferens för Mats Sundin och John Sheikha. Och då spårar ju närmast kritiken ur mot Sheikha, så han blev ju kallad lögnare bland annat. Och Keith Pelly, Toronto-pampen som satt emellan Sundin och Sheikha vid podiet, han som ansvarat för den här rekryteringsprocessen, han blev ju kraftigt ifrågasatt inför öppen ridå. Oj, 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 vilken kaosstart för Sundin och Sheikha i Toronto.
Ja, men vi får väl ge dem en chans och se vad som händer.
Ja, ja, väldigt spännande Toronto-sommar. Vänta.
Först ska de skaffa en ny coach förmodligen. Det blir intressant.
Ja, precis. Vem nu det blir. Vem Sheikha och Sundin är. Det känns inte som samma person precis. Tanken är väl att de ska komplettera varandra, men det känns som rätt olika hockeysyn.
Ja. Ja, spännande är det i alla fall.
Ja.
Kul med ett namn som Mats i hetluften.
Ja, precis. Ja, det är ju verkligen en sån topproll i en klubb som är Toronto dessutom. Oj,
ja. Mm. Ja. Ja, ja. Men du, låt oss ge oss i kast med den här andra rundan nu då.
Ja.
Vi har alltså 4 serier kvar och jag tycker vi börjar i höst som vi brukar.
Ja.
Och börjar då med den serie som redan kom igång och fortsätter ikväll när jag spelar in det här. Och det är då Carolina-Philadelphia. Carolina svepte ju 8, var ganska obönhörligt i första rundan.
Ja, det var ju nästan klart senast vi spelade in. Inte helt klart då, men det säger en del om hur fort det gick för Carolina att springa över Senators.
Ja, Senators var en besvikelse. Jag trodde ju väldigt, jag trodde det fanns skrällläge där, att de såg ut som ett slutspelslag när jag såg dem med sitt tajta försvarsspel och sådär. Men de var ganska chanslösa.
De gjorde alltså 5 mål på 4 matcher.
Ja.
Till slut ett powerplay-mål i sista matchen. En sån som Brady Tkachuk som vi snackade upp inför den här serien och som man tror ska vara som sin bror, en riktig slutspelslirare. Ja, det blir 0+0 från hans klubba.
Ja, nej, han var ingen Matthew.
Nej, nej.
Som jag föreställde. Och ja, det fanns väl lite... De var ju okej försvarsmässigt och Linus Ullmark var väldigt bra. Ja. Men det fanns ju ingen udd alls framåt.
Nej, alltså framåt här för Ottawa Senators så är väl... Jag menar, det hade varit mycket snack om defensiven senaste åren. Den har Travis Green satt, för den var ju relativt bra även här mot Carolina Hurricanes. Det var inte det som fällde avgörandet, utan det var att man inte kom någonstans offensivt. Alltså, räcker den där filten till för Ottawa med nuvarande spelarmaterial? Liksom, de fick ordning på defensiven nu, men då blev offensiven lidande. Ska de prioritera offensiven kanske blir tvärtom. Kan de, som Carolina då, lyckas med både och? I frågan.
Ja. Ja, och Philadelphia, de slog alltså ut Pittsburgh till slut. De gick upp i 3-0 ledning och vi trodde att de skulle svepa dem, men Pittsburgh kom tillbaka och började spela mer som man trodde att de skulle göra hela tiden. De var lite nervösa och konstiga de första matcherna och lät sig provoceras för mycket av Philadelphia.
Flyers fick ju verkligen matchbilden dit de ville i början av serien. Pittsburgh rakt in i fällan.
Ja, och sen till slut i sista matchen var det ju i princip Dan Vladar som tog dem till andra runden. Hade det blivit en Game 7 i Pittsburgh, vilket ju inte var långt bort, det var ju övertid i Game 6.
Ja.
Då tror jag Pittsburgh hade vunnit.
Ja, faktiskt. De hade gjort en Rögle.
Ja.
Som vi sett där i svensk hockey nyligen, eller blivit det femte laget i NHL-historien. Vända 0-3-4-3. Det var faktiskt inte så långt bort, även om det till slut blev 4-2 matcher till Flyers.
Ja. Besvikelsen då för Pittsburgh efter den fina säsongen, att de åker direkt.
Ja, precis. Samtidigt en enormt bra säsong såklart, med tanke på hur vi pratade om dem inför säsongen i våra previewpoddar. Då tippar vi dem i princip sist i divisionen.
Ja.
De slutade näst sist i divisionen i fjol. De är mitt inne i en föryngringsprocess. De gör inga namnstarka nyförvärv inför säsongen. Men de slutar plötsligt näst först istället.
Ja, näst först.
Ja.
På andra plats kan man säga.
Ja, så kan man säga. Nej, men jag försökte odleka med näst sist och näst först. Här.
Ja. Mm. Ja, men nu får vi ju se då. Det kanske, den där sjätte matchen kanske var den sista någonsin med trion Crosby, Malkin och Letang på isen.
Ja. Ja, det är mycket som talar för det.
Ja. Nu sa ju Malkin på exit-intervjun att han vill fortsätta i NHL alldeles oavsett ett år till. Även om inte Pittsburgh vill ha. Och det låter ju spännande. Malkin någonstans.
Ja, precis. Malkin blir ju ett stekhett free agent-namn i så fall i sommar. Något som vi kommer att prata mycket om. Men han lät ju högst osäker på om det kommer bli något förnyat Dubas-förtroende.
Ja, men vad kan du se honom då? Florida, sa jag direkt.
Ja, ja det, dit vill väl alla.
Florida, Vegas.
Ja. Tidigare har ju pratats mycket om Montreal, alltså som andra center, och spela ihop med Demidov.
Ja, kanske det.
Mm. Ja. Ja, det finns ju alternativ. Alltså, många topplag skulle vilja komplettera sin top 6 med han som andra center. Eller till och med tredje center om det ska vara riktigt lyxigt.
Ja.
Och han har ju tjänat pengar i sin karriär, så att han kanske kan ta något relativt billigt kontrakt för att försöka vinna sista gången någonstans.
Ja, Montreal kan ju bli väldigt spännande nästa år. Ja, kanske redan i år.
Ja, det kom vi tyvärr in på, höll jag på att säga. Ja, nej, precis. Väldigt spännande att se vart Pittsburgh tar vägen. För det var ju kanske inte riktigt Dubas tanke att de skulle vara så här bra. Han initierar ju verkligen en slags rebuild, även om den här topptrion, legendartrion, var kvar även den här säsongen såklart. Och så vill han ju flytta det här vidare någonstans. Och det är ju därför Malkin indikerar också att han kanske inte räknar med att få något nytt kontrakt.
Mm. Ja, ja. Ja, i alla fall första matchen mellan Carolina och Philly nere i Raleigh, då fortsatte ju bara Carolina på samma sätt som mot Ottawa och rullade över Philadelphia och vann med 3-0.
Ja.
Fredrik Andersson återigen, nu hade han inte så mycket att göra i den matchen, men han håller nollan igen. Sammanlagt har de på fem matcher nu släppt in bara 5 mål. Det är ju fantastiskt. Och Logan Stankov fortsätter ösa in mål. Han gör mål i varje match.
Ja, stångkorven. Alltså och det är ju väldigt speciellt med tanke på att det ofta har varit så. Det sa jag redan i förra podden också, att den här andra kedjan och speciellt andra centerpositionen varit ett akilleshäl för Carolina i många år. Liksom. Bakom Sebastian Aho, visst det finns Jordan Stahl som gjuten tredje center, men den där andra centerpositionen, ska de träda till sig Trocheck tillbaks eller Elias Pettersson eller Robert Thomas, alla centrar som har ryktats dit. Eller Kotka ner med floppen när de tradade till sig honom en gång i tiden och som inte tagit den positionen. Men stångkorven, han verkar vara lösningen. För den kedjan har ju varit, Man skulle kunna argumentera för att det varit den bästa kedjan i slutspelet hittills. Sex mål redan av Stångkorven. Och de ligger alltså etta, tvåa, trea interna poängligan hittills. Den andra kedjan ihop som är Taylor Hall och Jackson Blake.
Ja, det är ju väldigt lovande för Carolina. För som vi har varit inne på många gånger och som du väl delvis var inne på precis. Så det är ju målproduktionen som har jäckat dem i så många slutspel.
Ja.
Om de nu får ha en sån här het stångkorv i degen.
Ja.
Så lovar ju det extremt mycket. Jag tror ju dock att Rick Tocchet hade en poäng när han efter den matchen sa att vi hade inte kommit ner riktigt efter Pittsburgh-vinsten. Vi var för uppe bland målen fortfarande. Det gick ju rätt snabbt för dem att inleda nästa serie.
Ja.
Jag tror ju fortfarande att de kan ge Carolina lite mer besvär, i synnerhet i Philadelphia.
Ja, där har det varit ruskigt tryck.
Ja, jag var ju där på en av matcherna och det var ju helt fantastiskt. Det är ju så fientligt som det inte är någon annanstans.
Nej, precis. Det är otroligt tryck i Montreal, i Buffalo, på många ställen. Utah tyckte imponera i sin första Stanley Cup-serie. Men fientlighet, alltså då är det ju två, då kanske det är två ställen som sticker ut. Och det är Flyers i detta slutspel och annars då New York Islanders när de är med.
Ja, precis. Och alltså hatet mot Crosby där, det är patologi, alltså det är inte klokt. Och det kommer, och Carolina har ju alltid haft lite, de var lite försynta pojkar från skogen sådär.
Ja, och lite problem på bortaplan sådär också.
Ja, och dessutom tror jag att om Flyers i ännu högre grad än i första matchen provocerar dem med och få in dem i det där spelet som sitter i Flyers DNA.
Ja.
Så kan de kanske, men de spelar ju bra också. Det var otroligt bra försvarsspel mot Pittsburgh. Med ett strukturerat försvar. Det var väldigt svårt för Pittsburgh att komma till chanser överhuvudtaget.
Exakt. De hade ju rent statistiskt, så hade de ju oerhört mycket mer zontid såklart Pittsburgh, men när det kommer till riktigt farliga chanser, då var det ju nästan fördel Flyers, alltså då var det en helt annan bild liksom som målades upp.
Ja, de alltså framför kassen, när man kommer inte fram.
Nej.
Och sen är de ju väldigt snabba i vändningarna ibland när de kommer i motattacker.
Ja.
Tippet och sådana här, de är fruktansvärt snabba också.
Ja, de blev ju, det var ju utklassning i det spelet, alltså i kontringsspelet. Det hade ju Flyers mycket, mycket mer lägen. Så att de, jag såg någon uttryckare med att Pittsburgh, deras spel byggde på tomma kalorier.
Ja.
De liksom mest ödslade energi på utsidan runt i Flyers-zon och kom inte in riktigt. Och så till slut så gick de bort sig och så ställde Flyers om. Precis som de har gjort här framförallt under våren, när jag varit inne på att de har varit det mest effektiva kontringslaget i hela NHL sedan OS-breaket, rent statistiskt också.
Ja.
Det är ju Flyers-spel. Och det är det de ska försöka få till mot Carolina också.
Ja, det är bara det att det är så svårt mot Carolina för så, med deras fruktansvärda ettrighet och deras forechecking som aldrig ger någon chans att vända riktigt.
Nej.
Ja, det är ju så. Carolina är ju favorit och jag tror ju till slut att de vinner det här med 4-2 har jag sagt.
Ja. Jag skriver 4-1 till och med till Carolina, kan jag säga.
Ja, kanske. Men
jag vill ge, apropå kontringar sådär, så vill jag ge Carolina en ytterligare hyllning här. Alltså för under Rod Brindamore så har det länge varit att det har varit ungefär samma spel och det har byggt mycket på dump and chase. Alltså liksom dumpa in, ettrigt, försöka vinna tillbaks pucken. Och visst, det är fortfarande del av deras DNA. Men de är mycket bättre nu i kontringsspelet också, att kunna förvalta, men sticka iväg 2-1, 3-2, inte automatiskt dumpa då utan ta vara på de här lägena. Faktum är att i grundserien var de ett topp 5-lag när det kommer till kontringsmål, och det har de inte varit.
On the rush,
ja precis, och så har det inte varit med Rod Brindamore tidigare, så de har ju adderat den delen till sitt spel också, och det tycker man ser nu. Första matchen mot Flyers, då är det ju 2 av 3 mål som är lite kontringsmål, kan man säga. Så som Flyers själva egentligen vill spela. Så att Carolina har, ja, det ska de ha i det här slutspelet och den här säsongen, att det är ett lite annorlunda spelmässigt Carolina också, som har adderat dimensioner till sitt annars ganska lättlästa spel.
Ja, det finns ju många som anser att det är krattat för Carolina hela vägen fram till finalen, på ett sätt som det inte har varit förut, när de slipper Florida och ett gammalt spöke som New York.
Ja, precis, två verkliga spöken för dem. Jag skulle ju se dem som favorit även mot Buffalo och Montreal, som jag i sin tur håller högre än Philadelphia.
Ja, men absolut.
Men jag ser ändå Carolina som ganska tydlig favorit just nu i öst, och det är kanske deras år till slut.
Mm. Sen var det ett genidrag av Brindamore Moore att starta med Andersson. Han har ju spelat sitt livsmatch i den här so far.
Ja. Ja, det är lite förvånande faktiskt.
Det var ju Bussi som man trodde skulle vara
busschaufför.
Hade tagit över, ja.
Ja.
Men han hade känsla för att dansken var i form. Och det har han verkligen varit.
Ja.
Ja. Och de har tagit, alltså de har fortfarande inte varit i underläge en enda gång.
Nej, precis. Exakt. Det var det aldrig mot Ottawa. Och så var det ju verkligen deras match direkt mot Flyers också.
Ja, det blir väldigt intressant att se ikväll vad som händer i den serien. Men 4-2. Och 4-1,
ja.
Så är det.
Ja, jag säger 4-1 till och med. Mm.
Ja. Ja, sen har vi då den andra serien i öst. Där är det Buffalo Sabres mot Montreal Canadiens till slut.
Ja.
Vi börjar i Buffalo-änden.
Ja,
de, de slog ut Boston med 4-2 till slut och imponerade tycker jag i frammatchen. Kanske inte då den här femte matchen de hade chansen att avgöra på hemmaplan. Då blev det, nej, ett litet hack i maskineriet.
Mm.
Men, och då trodde jag nu blir det 7 matcher här.
Ja, jag vänder tillbaka till Boston. Mm.
Jag trodde inte de skulle kunna knäcka Boston en gång till i Tidig Garden, men det kunde de, och den matchen då var de imponerande. Det var, ja, Rasmus Dahlin till exempel helt enastående.
Ja, verkligen. Ja, jag är imponerad av detta Buffalo. Jag ska dock också nämna att när vi spelade in senast för en och en halv vecka sedan, då hade det gått 2 matcher, de båda matcherna i Buffalo, när vi pratade om hur galet tryck det var där och så vidare. Men att det kanske var lite spelmässig fördel för Boston i de matcherna. Mm.
Ja.
Men sen när det vände till Tidig Garden, då vände det tillbaks och sett över hela, alltså till Buffalos fördel, och sett över hela serien här, när man kollar på siffror som jag brukar göra som en John Scherka, så är det ju, ja, då vinner ju Buffalo egentligen nästan allt här. De vinner kontringsspelet, de vinner zontiden, de vinner netfrontspelet, expected goals och så vidare. De var ju faktiskt det bättre laget ganska tydligt till slut.
Ja, och i några matcher, alltså den där fjärde matchen i Boston,
ja,
då var ju Boston bedrövlig. Det var en katastrofmatch, de fick stryk med 6-1 och själva sa att det här, vi måste skämmas för det här.
Liksom. Matchen var slut i första perioden.
Ja, väldigt konstig match.
Ja. Men jag måste säga det med Buffalo då, att för även i den här serien, om man ska ta den som någon slags miniatyrformat av säsongen, eller i alla fall sen de kom igång den här säsongen efter det där märkliga lyftet efter järnmärsförbytet i december. Alltså från 10 december till grundseriens slut så tog de ju mest poäng i hela NHL. Mm. Och liksom, det jag tycker var så imponerande med hela den stretchen var att de kom ju aldrig in i någon riktig svacka. De åkte ju på några förluster här och där, men aldrig någon förlustsvit ordentlig. Utan liksom, ibland blev det lite motgångar, men då vände de snabbt tillbaka och så var det 4 raka segrar igen. Att jämföra till exempel med lag i liknande position som Columbus till exempel, som till slut vek ner sig när det började gå lite emot. Eller Detroit Red Wings som kanske tydligaste exemplet. Buffalo har ju verkligen nått en annan platå.
Ja.
Där de liksom inte är så känsliga för motgångar sådär. Där de hittar nya vägar att vinna. Där de kan anpassa sig. Där de kan vrida tillbaka saker på egen hand liksom.
Ja,
det visar sig även den här matchen mot Buffalo tycker jag. Eller mot Boston då. Som inte alltid gick på räls för dem. Men de ändå liksom hittade ett sätt att göra det till sin match.
Ja. Ja, och jag tyckte de påfallande snabbt liksom greppade vad som krävs i slutspelet. Man måste upp på en annan nivå och att det är lite annan hockey. Eller ja, mycket annan hockey med inga ytor och inget tid och så. Men de har rätt inställning i de här matcherna.
Jag skulle vilja säga woof, 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 alltså woof.
Ja. Ja, de säger själva att de är hundar och det var de verkligen.
Ja, alltså sådana som Zach Benson och Josh Doan och så vidare. Och ja, Alex Tacko.
Ja. Det var ju inte bara Tage Thompson och så de fick förlita sig på, utan det var på djupet också.
Verkligen. Alltså
Benson var ju väldigt imponerad.
Ja, han var kanske den, alltså hund nummer ett, alltså en liten terrier.
Ja,
åkte runt där. Gjort så att Charlie McAvoy kanske blir avstängd ordentligt i början av nästa säsong med sin fula slash där, och han ska ha en in-person hearing. Det kan bli mer än 5 matchers avstängning i början av nästa säsong för han.
Ja.
Zach Benson han till slut fick nog på.
Jag ber om ursäkt att jag är lite skrovlig på rösten, men det är bara det.
Ja, precis. Jag har precis fått tillbaka min röst. Alltså, skulle vi spelat in som vanligt en onsdag förra veckan, då hade inte jag kunnat prata. Jag har varit ganska ordentligt febrig här.
Men nu mår du bra.
Ja, men nu mår jag bra.
Det gläder mig.
Ja.
Ja. Ja, och sen är det Montreal då som till slut slog ut Tampa i Game 7 i Benchmark International Arena igår söndag. Och Det var ju minst sagt märklig match där de alltså slog alla tiders Stanley Cup-rekord genom att bara avlossa 9 skott, varav 0 i andra perioden.
Ja.
Och det har aldrig hänt att någon har vunnit en Stanley Cup-match med så få skott.
Ja.
Men de var betydligt effektivare än ditt Tampa.
Ja, precis. Det var ruskigt tungt. Alltså, nu låter jag bitter såklart, men skulle man spelat om den där matchen 10 gånger med samma matchspel så hade nog Tampa vunnit 9 av 10. För Montreals mål, det är alltså ett förlupen puck som håller på att studsa ner i sarghörnet, men på J.J. Moses ben och in bakom Vasilevski. Och sen har vi då Alex Newhooks avgörande från bakom målburen via Vasis rygg och in. Och det var ju visserligen väldigt påpassligt. Men
väldigt typiska Game 7-mål skulle jag säga.
Ja, precis. Och ärligt talat så är ju Tampas mål en styrning också lite turligt sådär.
Ja, det är ju så. Många tycker jag var orättvist och så. Men det finns inget rättvist och orättvist i slutspel och allra minst i Game 7. Man hittar sätt att vinna eller så gör man det inte. Liksom. Det var ju svagt att Tampa och inte få ut mer av det övertag de hade, framförallt i andra perioden. Och jag tycker att sådant som du borde vara väldigt besviken på, Nikita Kucherov och Braden Point, det var ju inte de som gav hopp precis. Kucherov gjorde ingenting.
Nej, alltså han försökte på ett sätt kan man säga i den här serien. Han kom ju verkligen inte in framför mål. Alltså, han är ju kanske ingen insidaspelare oavsett, men den här serien var extra tydligt. Han hade alltså flest skottförsök i hela första rundan, alla spelare oavsett lag. Men det blev bara ett mål från hans klubba.
Ja, det här är ju inget nytt problem. Florida har ju också stängt ner honom flera år i rad. Och han är ingen slutspelsartist helt enkelt.
Inte längre. Han har ändå vunnit poängligan i dubbla slutspel tidigare i karriären. Ja, det var ju de två gångerna han vann Stanley Cup. Och gjort flera OT-avgöranden sådär tidigare också. Men nej, hans statistik sen senaste Stanley Cup-finalen 2022 är ju inte smickrande. Ett enda mål.
Ja. Ja, det är lite besvärligt för Tampa. 4 år i rad nu har de åkt i första rundan. Det känns ju inte så lyckat. Och jag såg Cooper, han tyckte att han hade sett den här filmen förut. Han tyckte det var precis som OS-final.
Alltså, jag kan förstå Cooper lite grann, för det var lite så. Alltså, han som coach tycker jag inte kan göra så mycket mer bättre insats match 7 än vad han får sitt lag att prestera från båset. Alltså, de släpper till 9 skott. De är perfekt strukturerade. De släpper till 0 skott i andra perioden. De är disciplinerade och så vidare. Alltså totalt sett över serien efter det haveriet till första matchen när de släpper in 3 mål i powerplay och är ganska svaga överlag, så släpper de bara in 2 powerplaymål efter det. Och faktum är att vänder vi på det från Montreals sida, deras toppspelare, så var ju de ännu mindre produktiva än Kucherov till exempel. För att Slavkovski, Suzuki, Caulfield, de har ju lekstuga i första matchen och gör 3 mål i powerplay. Men totalt sett över hela serien så nollar de med 5-5. 0 poäng på 7 matcher. De är -4 i den här serien. Kucherov är ändå en plusspelare faktiskt och gör 6 poäng.
Och Suzuki gjorde mål igår.
Ja, precis. Men precis. Så han fick ju 1+1 5-5. Men då var inte både Caulfield och Slavkovski inne på isen. Så att den kedjan ihop på deras 70 minuter och sånt där ihop 5-5 i serien gjorde de 0 mål.
Ja. Men det är ju väldigt vanligt i synnerhet i så här jämna, de var ju otroligt jämnbördiga. Det var kanske den jämnaste slutspelserien någon har sett.
Ja.
Och då blir det ju ofta så när två så skickliga, de neutraliserar ju varandra, de stora stjärnorna. Och så är det andra man får förlita sig på.
Ja.
Det andra som måste kliva, det är ju så klassiskt slutspel.
Ja, och där känner jag ändå lite grann för Tampas skull att ja, det var ju andra förutsättningar då på den tiden 2020-2021. Alltså det ska man prata covid och allt det där va. Men också att de låg långt över lönetaket, vilket gjorde att de hade råd med mycket bättre bredd.
Ja.
Den lyxen har man ju verkligen inte nu. Så när Kucherov blir lite neutraliserad, när Braden Point bara gör 1 mål på 7 matcher efter att ha vunnit skytteligan då dubbla gången om man kuppar Kucherov poängligan, Point skytteligan. De har inte samma tryck där bakom liksom.
Ja, nu är inte fönstret öppet så länge till, Jonte. Vad ska hända? Vi ska inte gå för djupt på tempo nu, då kan du prata evig tid.
Ja.
Men något lär ju hända efter Brisbane sitter inte med armarna i kors, låter det hända år efter år.
Nej, och han är ju känd för att göra ganska häftiga manövers.
Ja.
Jag har inte bestämt mig för vad jag ska tycka. De radikala grejerna så nämns ju Cooper, ska han ut? Brisbane, ska han bytas ut?
Mm.
Kucherov med bara 1 år kvar på kontraktet från och med i sommar.
Mm.
Ska man växla ut honom? Nej, där är inte jag, men vi får se vad som händer. Oj. Ja.
Ja, men då har vi alltså Buffalo Montreal. Och det tycker jag känns som en väldigt svårtippad serie.
Mm.
Båda kommer ju in i det här med ett jävla momentum och självförtroende.
Mm.
Buffalo är större och starkare samtidigt som de är väldigt, väldigt snabba och rörliga.
Mm.
De känns kanske lite mer som ett slutspelslag, men det är, Montreal är ju alltså jävligt snabba, otroligt tekniska. Och ja, visst är det svårt att skilja dem åt.
Ja, det känns superjämnt här också. Det känns som att det kan bli ungefär lika jämnt som Tampa-serien. Alltså.
Ja.
Jag vill också lägga till då Jakob Dobes insats i den där.
Och jag skulle just komma till det. Det är ju, alltså, det är vad jag tror kan avgöra den här serien, att de har bättre målvakt.
Ja, alltså det är ändå lite speciellt måste man säga att två sådana här målvakter, Jakob Dobes rookie i Montreal och så den eviga backup journeymannen Alex Lyon i Buffalo. Som slår ut varsin vässina nominerad keeper.
Ja.
Alltså Jeremy Swayman för Alex Lyons delar, Buffalo och så Vasilevski som åker ut mot Jakob Dobes. Och de tjänar ju oerhört mycket mer än keepern som står på andra sidan isen. Men ja, Dobes, vilket genombrott.
Mm. Ja, en världsstjärna plötsligt. Och framförallt Game 7-hjälte då. Det var ju han som vann den här. Det sa ju Martin Saint-Louis efteråt också. Han star den här matchen åt oss.
Ja, det...
Å andra sidan star ju Vasilevski matchen innan i Bell Center. Det var 0-0 efter full tid. Till slut Tampa vann med 1-0 på övertid.
Ja.
Då var ju Vasilevski lights out.
Exakt. Så det är där hade Slavkovski nästan öppet mål i övertiden för att avsluta den serien redan i match 6. Så det är ju lätt för mig som Tampa-supporter att sitta och klaga här nu.
Mm.
Ja, det känns superjämnt. Ja, jag har landat i kanske för att jag är lite bitter också, men jag tror nog på Buffalo alltså.
Mm. Ja, det finns absolut argument för det. Just det här att de har så bra förspänt på bredden och att de är stora och lite tuffare än Montreal. Det var andra sidan Tampa också utan att det hjälpte.
Nej, precis. Men också vill jag säga till Buffalos fördel, alltså vi pratar mycket om bredden där. En sån som Josh Norris var ju till och med healthy scratch i en match. För att Noah Östlund kom in och var så bra. Nu är han tyvärr skadad och missar hela Montreal-serien här för Buffalo. Men det säger lite grann om djupet då att Josh Norris inte ens får spela trots att han är skadefri. Men jag vill också berömma toppspelarna i Buffalo. För när vi pratade om Montreal-Tampa-serien, de var ganska intetsägande, även på Montreals sida. Men i Buffalos... För Buffalos del så var det ju första kedjan som trots allt gjorde mest poäng. Och mycket 5-5. Alltså de gjorde väl något enstaka powerplay-mål bara Buffalo. Det var ingen styrka. Men 5-5 så var de klart överlägsna. Det är Alex Tuck och Tage Thompson som gör 7 poäng vardera på 6 matcher. Faktum är att Alex Tuck i den här serien mot Boston. Han är inne på 9 mål framåt, 0 bakåt.
Mm.
Så att deras toppspelare klarar av. Och leverera mot ett Boston-lag då visserligen. Kanske lite lättare motstånd. Men ja, jag känner att lite mer talar för Buffalo.
Ja, jag förstår varför. Men jag tycker Alex Lyon var ju bra. Men inte riktigt lika bra som Dobes. Jag tror Dobes vinner även den här serien mot Montreal. Men det blir 4-3. De får avgöra igen i en Game 7 på borta.
Ja. De har lärt sig det nu.
Ja.
Ja. Och jag vill också till Montreals fördel att lägga till att nu var inte han jättebra kanske i något riktigt bra ingripande gjorde han försvarsmässigt, men Noah Dobson missade ju de 6 första matcherna. Nu är han tillbaka, han kom tillbaka i Game 7 och det är ju trots allt en klassback som Montreal får in i laget igen. Det borde märkas som en uppgradering.
Ja.
Mm. Ja.
Vi har olika tips här, det är kul.
Ja, men det är kul.
Ja.
Ja.
Ja, men då går vi över till väst då. Där har vi först och främst Colorado och Minnesota.
Mm.
Colorado var ju kliniska i öppningsserien mot LA Kings. Ja. Som slet och kämpade, men inte kom någon vart.
Kom längre och längre ifrån till slut.
Ja, blev svepta. Fast Colorado liksom inte kändes som de hade allt under kontroll, de spelade behärskat. Och nästan sparade på krutet, framförallt offensivt. De var ju väldigt bra defensivt i den serien, men gav sig sällan ut på liksom och exponerade all sin offensiva sprängkraft.
Nej, det var lite speciellt hur de lirade där och väldigt förtroendegivande inför fortsättningen här av slutspelet att de inte blev frustrerade av att möta det här LA-laget som helt uppenbart gick på defensiven och skulle spela lite flyerspel liksom. Försöka frustrera Colorado och sen kontra in sina lägen. Men Colorado, de var hopplösa att anfalla mot för Kings del.
Ja.
Och så var de tillräckligt giftiga, för de har ju sån kvalitet trots allt att de gjorde tillräckligt mål framåt. Och speciellt ju längre serien led, det var jämnt de två första matcherna i Colorado, men när det inte gav någonting för LA Kings på pappret så var de lite energifattiga hemma i kryptoladan, och sista matchen blir ju trots allt 5-1.
Ja, men det var fortfarande så att Colorado aldrig behövde gasa för fullt med sin offensiv.
Nej, de gick på treans växel.
Ja. Och Minnesota då tog sig äntligen för första gången sedan 2015 vidare till andra rundan. Och slog äntligen ut sin ledefi Dallas Stars i 6 matcher.
Ja.
Och gjorde det väldigt bra.
Ja, det måste man verkligen säga. De var det bättre laget, det är ingen snack om det. Dallas förlitar sig väldigt mycket på powerplay igen. Det räckte för att slå ut Colorado i fjol ju. Men 5-5 var det fullständig utklassning. Alltså de gör 10 powerplaymål, bäst i hela första rundan Dallas. Men 5-5 gör de bara 4 mål på 6 matcher. Och där är ju Minnesota helt överlägsna i första rundan.
Det beror ju bland annat på att Mikko Rantanen inte var alls lika het som han var i fjol.
Nej, nej.
Och att de saknade Roope Hintz. Det blev lite tunt i mitten.
Ja, det var ett väldigt bakslag för dem. Och så ska man komma ihåg att Tyler Seguin var inte med heller sen länge. Och med tanke på årets regler som gäller med lönetak i slutspel och så vidare, och svårare att genomföra trepartsdeals och behålla lön och så vidare, så var det ju, kunde de inte bara nyttja Seguins löneutrymme hur som helst. Man ska komma ihåg till exempel Rantanen i fjol när han gick till konferensfinal. Han kostade dem bara 4,5 miljoner dollar då. För att han, Carolina hade sparat lön och Chicago hade varit inblandad och sparat lön så som regelverket funkade då. Nu var det ju på ett riktigt kontrakt i Dallas, det nyskrivna som gäller den här säsongen. 3 gånger så mycket. Mm. Så det var ju inte alls ett lika... Och dessutom med skadorna på Hintz och även Nils Lundqvist ju, så var det inte ett lika starkt Dallas-lag som i fjol tycker jag.
Nej. Och Minnesota har ju då äntligen blivit ett slutspelslag på riktigt. Det syns, och det finns ju, det finns ett skäl till det. Och det är ju att Quinn Hughes har kommit till. Han är helt fantastisk. Och har gett det här laget till nya dimension.
Ja, det är helt annat.
Ja.
Från det här mossgröna som du brukar kalla Minnesota till flärdfulla. Ett av de lagen man helst vill se.
Verkligen. Verkligen. Och han alltså... Han är, bortsett från att det är bra defensivt, han gör ju offensiven så jävla mycket mer alltså dynamisk.
Ja.
Det är nog fruktansvärt vad smart han är och vilka moves han gör som, de är inte bara snygga utan de är väldigt effektiva.
Ja, ja precis. Det är inte bara, det ser ibland ut som att han gör det för show, men det är ju verkligen för att det är det mest effektiva också. Alltså, och jag, 2 statistiska grejer jag vill nämna med Quinn Hughes som verkligen markerar vilken skillnad mot tidigare för Minnesotas del från första rundan här. Det är ju dels att han är den spelare som hade pucken vid bladet längst av alla spelare i serien i offensiv zon, och då är han back. Det händer nästan aldrig att en back har mest puck i offensiv zon, men så var det faktiskt för Quinn Hughes del. Och om vi räknar in här den märkliga matchen mot Colorado som vi ska komma in på, där gjorde han sin 10:e poäng i slutspelet, och det har aldrig hänt i Minnesotas historia att en spelare efter 7 matcher kommit upp i 10 poäng. Så han var först genom tiden i klubbens historia att lyckas.
Inte bara back utan
spelare. Ja, precis, spelare överlag. Ja, så att det säger lite grann om hans inverkan på det här laget.
Ja, och som du sa då så började ju serien, startade söndag kväll, och det var ju en väldigt underlig första match. Alltså. Den såg verkligen inte ut som någon hade föreställt sig. Den slutade 9-6 till Colorado.
9-6.
Som första ledningen med 3-0 och man tror att det här blir en blowout. Det är kört. Ja. Men Minnesota kommer tillbaka, så har vi ett tillfälle 5-4 ledning andra perioden.
Ja.
Men Colorado kvitterar i slutet av andra och vinner då till slut med 9-6. Ja. Det kommer inte att se ut så i fortsättningen. Det var någon konstig fluk. En bugg i matrixen.
Ja, det där är ju inte på något sätt logiskt. Det står inget av lagen för nästan.
Nej, det varit helt öppet.
Ja. Ja, och målvaktsspelet var ju inte som i första rundan heller. Där Scott Wedgwood var bra, gjorde det han behövde mot LA Kings. Mm. Och framförallt då Jesper Wallstedt som var jättebra mot Dallas.
Ja.
Som vi berömde förra veckan och som Man brukar prata om quality starts i underliggande statistikmässigt, att prata om så här goal saved above average. Och har man plus i den statistiken i en enskild match så räknas det som en quality start. Och faktum är att Jesper Wallstedt i samtliga sex matcher då hade en quality start, det vill säga han räddade mer än han förväntades göra i samtliga sex matcher. Här mot Colorado, då blev det 8 insläpp.
Ja, men det var ju inte, någon som satt och tänkte målvakten är värdelös, så det var ju bara för att det var så exceptionellt öppet. Liksom.
Ja, det var som det var 3-3 nästan. Liksom.
Ja, det var inte mycket han kunde göra på något av dem, och inte Wedgwood heller.
Riktigt. Nej, det var ju därför de inte byttes ut heller, för det var ju uppenbara tavlor så. Ja, det var en mycket, mycket märklig match. Däremot så kan man väl säga så här inför den här serien om Minnesota, det här spännande, häftiga Minnesota-laget med Quinn Hughes ska kunna rubba Colorado Avalanche. Så, då är det inte bra för dem med skadeproblematiken som uppstått.
Nej, både Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek är ju skadade. Har inte ens åkt med till Denver för de två första matcherna. Framförallt Joel tror jag är nyckelspelare för Minnesota.
Precis, för är det någon svaghet man kan peka ut i det här Minnesota-laget, då är det ju centersidan som vi har pratat om länge. De var ju också med i snacket om Trocheck till exempel, eller kanske till och med Elias Pettersson eller Robert Thomas, eller i alla fall någon, Nathan Kadri som gick till Colorado istället, alltså som andra center där bakom Joel Eriksson Ek. Nu när inte han heller är med. Om man jämför de två centersidorna, det är ändå ryggraden i laget lite grann. Då har vi på Colorado-sidan Nathan MacKinnon, Brock Nelson, Nathan Kadri, Jack Drury. Och på Minnesotas sida i första matchen, Ryan Hartman, Daniil Jurov, Michael McCarron, Nico Sturm.
Ja, du hör ju själv.
Ja.
Det blir väldigt svårt utan Joel. Som sagt, nu kommer de övriga matcher se annorlunda ut, säkert. Men utan Joel så är det ju liksom, det är svårt att stoppa. För nu kommer de ju, det såg vi redan i första matchen, nu kommer Colorado att lösgöra sin offensiv.
Ja, det märktes ju tydligt att de var inställda på att dra upp den växeln nu, att det kommer krävas mer mot Minnesota, och då såg vi ju potentialen som finns, kapaciteten i det här laget.
Precis. Så att Joel måste komma tillbaka snabbt, annars så blir det ganska lätt, blir det inte, men Colorado vinner nog då. Jag har ju hela tiden sagt att den som vinner den här serien vinner också Stanley Cup.
Ja, jo.
Det har varit känslan länge, liksom, ända sedan det stod klart att de här tre lagen kommer att vara där uppe. Så det andra rundan i centrum, när antingen Dallas eller Minnesota går upp mot Colorado, där har vi åtminstone västra finalisten.
Precis, ska jag powerranka lagen hittills, då är det ju Colorado, Minnesota och Carolina som är topp tre.
Ja.
Det är Carolina som man skulle kunna slänga in där som motbudet då på östsidan. Men annars håller jag med om att det är lite av den moraliska finalen.
Ja, lite.
Oj. Men, ja, och det vill jag också säga här då. Vi pratade om att Dallas gjorde sina 10 PP-mål på Minnesota, men bara 4-5 mot 5. Där var ju Minnesota så otroligt bra i första rundan. Mot Colorado här, de släpper 7-5 mot 5. Det var ju en väldigt konstig match visserligen, det kommer förmodligen inte se ut så här. Men de släpper alltså in 4 på hela serien mot Dallas, 7 i första matchen mot Colorado 5 mot 5.
Ja, jag har i slutändan satt, jag har sagt 4-3 till Colorado, men om inte Joel kommer tillbaka så tror jag det är 4-2.
Ja, vad jag har skrivit här. Ja, jag har faktiskt skrivit 4-2 till Colorado. Ja. Jag tror, alltså jag ser nog ändå Colorado som favorit även med Joel E. Men med honom i laget, och även Jonas Brodin, om det är ett komplett Minnesota-lag som jag tror krävs för att slå det här kompletta, vill jag påstå, Colorado-laget, när man knappt hittar någon svaghet. Det är powerplay som är fortfarande ett litet frågetecken, konstigt nog. De hade ju problem även mot Kings i den här spelformen. Och det var ju inte powerplay som sagt, de körde över Minnesota första matchen heller. Men 5-5 är de ju bästa laget i ligan. Och ska man orka möta de där fyra kedjorna hela tiden, då måste Minnesota vara kompletta också.
Ja.
Ska man säga något om Anze Kopitar också, tycker du? Eller ska du gå vidare?
Det har vi redan pratat
om. Ja, han har pratat så mycket om det. Det är alltså slut för hans del.
En stor gentleman som alla kommer att sakna. Men jag kommer stå en ände.
Ja.
Han får sluta på sina egna villkor. Det är inte så många förunnat.
Nej, precis. Och det har ju varit en avskedstour här hela våren som vi varit inne på. Så att han har verkligen fått ett värdigt avslut ändå, får man säga.
Ja, verkligen. Nej, vi går på den sista. Och den återstående serien är ju då Vegas Golden Knights mot Anaheim Ducks. Där Vegas till slut slog ut ett pickt Utah som har en fin framtid för sig. Men Vegas, ja, de har varit bättre och bättre i den serien och var ganska, i den sjätte match som avgjorde alltihop så var de klart bäst.
Ja, precis. Det var ju tungt för Utah. De hade alltså 2-1 i matcher ett tag i den här serien. Sen blir det 3 raka Vegas-vinster. Men de två första Vegas-vinsterna av de 3 var ju i förlängning. Den ena är dubbel OT till och med. Som är lite studsad åt Utahs riktning så hade det kunnat bli en annan serie. Men jag tycker ändå, säger som du, att Vegas växte in i den här serien och var överlag det bättre laget. Och framförallt i slutet av serien, då var det lite... Kattens lek med råttan var helt fel ord, men storebror mot lillebror. Alltså elaka storebror, tycker jag.
Ja.
Detta Tortorella Vegas.
Ja. Men ändå liksom props till Utah. Det har ju blivit succé där i Salt Lake City med det här laget. Och man är imponerad av ägaren där. Vad heter han? Ryan Smith.
Ja.
Han, som alla andra har ju han en... Alla andra ägare, miljardär som han är, så har han lyxsvit... Och hålla sig om man vill. Men han sitter alltså alltid nere vid plexit på en stor och vill att fans ska komma fram och prata med honom. Och så. En väldigt annorlunda NHL-ägare.
Och en speciell PR-kupp då inför första hemmamatchen då, eftersom att när Vegas klev in i ligan 2017 så såg ju de Utah som en marknad att ja, det Vegas matcher tv-sändes där och de hoppas få fans därifrån som skulle kunna ta sig till Vegas och kolla på matcherna. Så det har funnits en hel del Golden Knights-fans där i Salt Lake City. Men de vill ju inte Ryan Smith ha kvar nu. De ska ju börja heja på Mammoth istället. Så att det var ju speciellt då att man fick lämna in sin Vegas-tröja inför första hemmamatchen här i slutspelet mot en gratis Utah Mammoth-tröja. Och det var alltså 1000 som gjorde det.
Ja.
Som bytte till, så säger lite grann om nordamerikansk proffsidrott hur det funkar. Man kan bara köpa sig nästan nya fans, men 1000 nya Utah-tröjor där första matchen.
Ja. Anaheim och sin sida då slog ut Edmonton med 4-2 till slut. Och gjorde det väldigt bra. Sista matchen var de grymma igen.
Ja.
De åkte ifrån dem. De fick Edmonton och sin gamla och stabbiga ut.
Ja, verkligen.
Leo, en suverän Leo Carlson ihop med de andra unga fantomerna där plus deras fritidsledare.
Ja, exakt. Ja, men Leo Carlson skulle man kunna utnämna som den främsta offensiva spelaren i serien.
Ja,
det var många absolut. Om det budet, men Leo Carlson gör alltså 8 poäng på 6 matcher. Kollar man i skottstatistiken så skjuter han 7 fler skott än någon annan. 8 fler än McDavid till exempel och 7 fler än någon annan i sitt eget lag. Han hade ju alltså 10 skott i första matchen. Mm. Det är ju väldigt sällan vi ser en enskild spelare komma upp i 2-siffrigt antal skott på mål.
Ja.
Så han var ju verkligen... Alltså han syntes ju varje match och tog för sig och verkade noll skrämd av den här scenen och att ganska ofta ställas mot McDavid på isen dessutom.
Ja, och de stängde ju ner McDavid nästan lika effektivt som Barkov och Gustav Forsling brukar göra.
Ja, och förmodligen var det, eller det var ju en McDavid på 70% kanske, eller om ens det. Alltså han har kommit fram nu att han hade en kraftig fraktur i foten.
Ja.
Och en av matcherna var ju till med game time decision om man skulle kunna spela eller inte. Så det var nog lite sprutor och så vidare som stoppades in där. Ja, så det var ju ett ganska svagt Edmonton trots allt.
Ja, de var bleka. Men det har vi ju pratat om hela säsongen. De har känts sämre i år än vad de var i fjol. Och i fjol var de sämre än vad de var 2024.
Ja.
Och det bekräftades ju av en väldigt frank och öppen Conor McDavid efteråt, som jag har fällt kommentarer som indikerar att han är mycket missnöjd med vad som har hänt i Edmonton, och det borde ju ringa väldiga larmklockor för klubbledningen där uppe, för att han har ju bara skrivit på ett kort kontrakt för att se vad utvecklingen tar vägen.
Ja, precis. Det är 2 år till som börjar kicka in nu från nästa säsong då. Och Leon Draisaitl var ju tydlig också här efter serien att nu har vi världens bästa spelare bara 2 år till på kontrakt. Nu måste vi bli bättre. Nu måste det hända radikala saker här. Ja. För det här var ett steg tillbaka den här säsongen.
Ja, och Conor själv sa att hela säsongen var vi ett mediokert lag med höga förväntningar.
Och det slutade aldrig bra, som man sa också.
Nej, det gjorde det inte. Det är ju otroligt... Ja, det finns ju mycket de måste göra. De måste få bättre backar, men framförallt måste de ju någon gång få bättre målvakter. Den här idén att trada för Tristan Jarry, det är en av de dummaste moves de har gjort där.
Ja, det är ett praktfiasko. Nu sitter de fast med det här kontraktet. Hade de inte gjort någonting utan suttit med Stuart Skinner, som kanske inte heller varit bra visserligen, men då hade de åtminstone haft ett utgående kontrakt där och kunna vara ganska fria inför sommaren och försöka hitta någon ny lösning på målvaktssidan. Men nu sitter ju Tristan Jarry där och binder upp massa lön.
Ja.
Och får inte ens starta här i slutspelet, utan det är Connor Ingram de går på istället.
Ja, som inte heller var så otroligt bra, precis.
Nej. Och jag undrar om Knobloch där, alltså. Jag tycker det har varit underliggande kritik mot honom från både Draisaitl och McDavid i stort sett hela säsongen.
Ja.
Som bubblat fram. Ett underbetyg också att de känner att de är tvingade att ta tillbaka Paul Coffey som assisterande tränare under säsongen. De skulle gå vidare från honom. Men nej, han måste in i staben igen, upptäcker de där i februari typ.
Ja.
Det blev varken till eller från. Jag tycker, nej, det är ledarförändring krävs också i båset.
Ja. Ja, det ska bli intressant att se vad som händer där. Det är många, många lyssna GM som sitter här ute och gärna skulle vilja ge hur mycket som helst för McDavid, såklart.
Ja, ja. Jag tänker om det blir snack om det, alltså.
Ja. Ja, det skulle vara något.
Ja, det skulle vara något.
Ja, sen vill jag också... begär en trade plötsligt.
Ja. Ja. Sen måste jag ändå slänga in den här grejen lite till Edmontons försvar då, kanske. Men jag håller ju helt med om allt vi har sagt, eller som du har sagt här innan, och att det är en sämre version av Edmonton spelarmaterialmässigt än de två senaste säsongerna. Men vi har ändå bortförklarat Floridas fiaskosäsong lite grann med dels skador, men också hur slitna de är efter tre raka finaler. Men Edmonton har ju trots allt varit i två raka finaler och haft två väldigt korta somrar. Det märkte sig att de var slitna också. Draisaitl skadad kom tillbaks precis inför slutspelet också. Det var ett trött Edmonton, alltså.
Ja, men visst. Det hör ju till saken också, såklart.
Mm.
Det tar sin... De har spelat otroligt mycket hockey. Även om de inte var i tre raka finaler som Florida, så var de ju i konferensfinal. De har spelat mest hockey av alla, tror jag, om man mäter 4 eller 5 år.
Ja, precis. Och förgäves, liksom.
Ja.
Så att, ja... Sen skulle man ju egentligen vilja byta ut General Manager där också, men det... Nu kanske de sitter fast med Stan Bowman där.
Ja.
För det är ju han som har gjort många av de här dåliga movesen, och så ska han försöka räta upp det här skeppet som han har fått på sniskan.
Ja, ja, men du, nu är det alltså Vegas mot Anaheim, out west. Och... ja, många ser väl Vegas som favoriten då. De stora, starka, rutinerade, numera välcoachade av en Tortorella som ju har gjutit nytt liv i laget och fått igång stjärnorna, inte minst. Mitch Marner var ju stora hjälten i sista matchen. Han gjorde vad han aldrig gjorde för Toronto, tog tag i en slutspelsmatch och vann den.
Ja, alltså jag hade tänkt att såga han lite i förra avsnittet när han fått en ganska trög start på serie mot Utah, men sen kom han igång precis med La Vegas och var ju kanske bäst i laget, framförallt i sista matchen då.
Mm.
När han var direkt dominant. Och det är ju han och Jack Eichel som är ledande poängspelare efter första rundan här, och det är ju positivt för dem, verkligen.
Nice.
Och ja, det blir spännande att se, tycker jag, matchbilden som kommer här nu. Anaheim var ju bättre mot Edmonton, även nästan alla underliggande statistiska kategorier så hade de övertaget. Men så var det ju även för Vegas mot Utah till slut. Och faktum är att Anaheim och Utah är ganska liknande lag. Unga, snabba, hungriga, omställningslag, offensivt skickliga. Om man kollar på grundserien, och det ska man inte göra för mycket, så tar ju Utah och Anaheim exakt lika många poäng. De gör exakt lika många mål i princip.
Mm.
Det känns ju som att Vegas har mött ungefär det motståndet nu i Utah som de stöter på i Anaheim. Medan Anaheim blir det något helt annat att gå upp mot det här försvarsstarka Vegas.
Ja, det är sant.
Mm.
Men jag tror samtidigt att Anaheim ändå är lite mer skickligare än Utah. Snabbare och mer explosiva i sina attacker. Orädda med Leo i spetsen. Jag tror att de kan åka ifrån det här ibland rätt långsamma och stabbiga försvaret också.
Ja, nu har jag visserligen inte målvaktsspelet imponerat Anaheim då, men jag tycker inte heller att Carter Hart varit någon kanonlösning där i Vegas.
Nej, det är de två svagaste målvakterna från första rundan.
Ja.
Av de lag som har gått vidare så är det ju Dostal och Carter Hart som har varit minst imponerande.
Ja, precis. Så att, ja, jag håller med. Och dessutom har ju Anaheim Quenneville i båset där som känns som en fördel jämfört med Ja, det
Tortorella är väl inte...
Nej, nu höll jag på att jämföra med Toring Ny, alltså om man ska jämföra Utah med Anaheim då, att gå upp mot Vegas, så känns det som Quenneville har större chans än Toring Ny, så att säga. Det var det jag skulle komma in på. Men ja. Tortorella är såklart... Ja, det blir en spännande coachduell. Ja. I sig.
En spännande aspekt är ju att det låter som att Vegas kan få tillbaka William Karlsson,
ja,
i den här
precis.
Serien.
Det ska man nämna också.
Mm. Ja, och det vore ju ett lyft. Alltså. Han är ju gammal Torella-favorit från Columbus. Ja. Det var ju i princip Tårtan som upptäckte William.
Ja.
När han hade kommit dit och efter bara några träningar så den här Karlsson, det är ju en otroligt begåvad hockeyspelare.
Ja, precis.
Så. Just i sitt, att han är så smart, att han är så bra liksom tvåvägscenter.
Ja, och Bruce Cassidy som har likställt honom nästan med Patrice Bergeron.
Ja, ja, Tårtan kommer älska att ha Wild Bill. Ja. Det är att tillgå igen.
Exakt, ja. Nej, alltså jag tror ju ändå lite grann på Vegas här, måste jag säga. Speciellt så som de såg ut i slutet av serien mot Utah. Och kollar man statistiskt där också så måste jag ju nämna Netfront-spelet, hur otroligt bra Vegas var där, hur dominanta de var mot Utah. Det slutade alltså 58-26 i antal skott från slottet till fördel för Vegas, och det är ju total utklassning. Alltså, där kanske Anaheim är bättre, men jag tror att de kommer torska den duellen mot Vegas. Och det är ändå en viktig del av spelet.
Ja, vi får se. Jag kanske bara hoppas, för jag tycker det är så väldigt roligt att se Anaheim och Montreal. Det kanske är därför jag skickar vidare båda två till konferensfinal.
Ja.
Men jag tror att Anaheim åker från Vegas också. När jag pratade med Leo efter sista matchen så sa då var det Vegas eller Utah. Är båda lag vi har bra chans mot?
Ja, ja, precis.
Så jag säger 4-2 till Anaheim igen.
Och då håller jag med på så vis att ska jag heja på något av lagen här, då är det ju Anaheim som jag tycker är uppfriskande, onekligen. Ja. Och inte minst Leo Karlsson.
Precis.
Ännu lite hellre till och med William Karlsson, om man ska vara sån. Påven är ju så otroligt het just nu. Men jag tror på Vegas, jag är tråkig.
Ja, vi får se ikväll. Det är första matchen ikväll, det blir jävligt kul att se faktiskt.
4-2 har jag skrivit till Vegas då.
Okej. Men du, om vi helt snabbt utan behöva gå så djupt på det. Om du utser en Conn Smythe vinnare per lag av de som har gått vidare.
Okej, ja. Det får bli på uppstuds här, måste jag tänka.
Men Carolina då, det är ju Stankoven. Stormkorven.
Ja, även om Anders gärna spikar in kassen så tycker jag att laget framför honom har varit så bra. Så han hade kunnat släppa in ett par mål ändå, de hade vunnit ändå. Så när Stormkorven sticker ut, så är det.
Ja. Philadelphia, det får vi ändå säga, Dan Vladar.
Ja, det är ganska givet. Han är nog med överlag här, skulle jag vilja säga, som en av de stora Conn Smythe-favoriterna.
Buffalo. Ja, jag säger nästan Dahlin. Eller Alex Tack.
Ja, jag tänkte nog säga Alex Tack. Sen Rasmus Dahlin är också absolut med där. Men jag får nog stå för Alex Tack med tanke på att jag berömde honom och hans otroliga siffror här i första rundan.
Ja. Lustigt med Philadelphia. Den som leder deras poängliga efter en omgång, det är ju Rasmus Ristolainen.
Ja, alltså de har ju en otrolig spridning. Det är ju ingen som har klivit fram och varit en avgörande poängspelare, utan det är ingen som har gjort mer än två mål till exempel.
Nej.
Utan Ristolainen leder på sina andra assist som han har samlat upp.
Och i Montreal är det Hudson också back. Och Suzuki som delar på 6 poäng på första platsen i interna poängligan. Men där säger jag Dobis.
Ja, det säger jag också. Och då kanske folk tycker det låter konstigt. Jag sa ju att knappt gjort några poäng där första serien. Men det är alltså 5-5. Suzuki kommer upp i 6 poäng tack vare den där första matchen framförallt. När de öste in mål i powerplay. Men ja, nej, jag håller med om Dobis. Så är det.
Colorado är betydligt svårare. Det för att, som sagt, de höll ju igen lite i första rundan. Och har 4 stycken som delade då i alla fall. På poängen i McKinnon, Lekkonen, Landeskog. De hade alla 2 poäng. Nej, alla 4 poäng.
Ja. Ja, alltså... Ska jag hylla honom här nu och jämte alla stjärnor, så säger jag nog faktiskt Lekkonen, slänger fram honom. Han är ju alltid så bra i slutspel. Han har ju klart bättre poängsnitt i sin karriär i slutspel än i grundserie. Han har ju avgjort så otroligt många viktiga matcher även i landslaget. Så här. Det är ju hans grej, även i Frölunda till och med, om vi backar tillbaka så långt. Han är så otrolig slutspelsspelare. Och precis som vi pratade med förra avsnittet med Stenkoven till exempel, eller Viktor Arvidsson. Alltså inte en typisk slutspelskropp på så vis att han är 1,92 lång och väger 100 kilo och liksom fysisk på det viset. Men har kynnet. Och det har ju verkligen Lekkonen också. Han är bara 1,81 lång, men han är otroligt framfusig och ettrig och håller sig framme och gör de avgörande målen. Och är otroligt bra i boxplay och så vidare också. Han är ju verkligen en tränarfavorit han med.
Jag säger Landeskog, bara för att vara patriotisk. Som har varit väldigt viktig fysisk och så också. Och ledare.
Och är med där poängmässigt onekligen också.
Ja. Vegas då säger Jack Eichel.
Ja.
Han har varit lika bra som han var i grundserien. Jag vet inte, vi glömde ju Minnesota.
Ja, där är det ju lättast av alla. Där är Queen Hughes.
Ja, absolut. Mm.
Även om Boldy och Kaprizov och toppspelarna verkligen varit bra allihopa.
Ja, nej, men Conn Smythe Quinn.
Ja, så är det.
Mm. Och i Vegas då, Jack Eichel säger jag.
Ja, precis. Med recency bias så är man imponerad av Mitch Marner, men det blir nog Jack Eichel trots allt.
Mm. Ja. Och Anaheim slutligen, där säger vi Leo.
Ja, det får vi göra. Sen måste jag också lyfta fram en som inte har nämnt den, som ju leder
Jackson
interna
poängligan.
Alltså Jackson Lacombe. Vilken spelare han är.
Ja.
Han
både offensivt och defensivt. Han var ju med och stängde ner McDavid.
Precis, alltså han var den som fick spela mest mot McDavid som back då. På McDavids 105 5-5 minuter så var Lacombe inne på 66 av dem. Målen slutade då 6-2 till Anaheims favör. Skotten 42-19. Så att snacka om. Alltså 19 skott på mål på 66 minuter bara för Edmonton med McDavid på isen mot Lacombe. Snacka om att stänga ner.
Ja.
Nej, så att Lacombe och Påven, de får dela på det.
Okej. Okay. Ja, men jag är så förtjust i Leo som person också. Så han får det.
Bra. Bra.
Yes.
Ja. Då
är vi klara.
Jag tror knyter ihop första rundan, får vi säga.
Ja, den har vi bakom oss.
Ja.
Vi kan väl nämna att både Rasmus Dahlin och Gabriel Landeskog är nominerade för Maston Trophy. Det är finalister där ihop med Jonathan Taves.
Ja. Tre otroligt bra alternativ, kan man säga.
Ja, verkligen.
Sällan så bra alternativ.
Ja, de är värdiga vinnare allihop. Ja. Men jag tror det blir Gabriel.
Ja, jag skulle alltså verkligen tre kanonalternativ, men just i år så det går nog inte att inte säga Gabriel Landeskog ändå. Alltså. Ja.
Ja, men du, ja. Då är vi väl klara för den här veckan och vi får se när vi återkommer, men det gör vi väl kanske mitt i den här andra rundan.
Ja, precis. Det kan ju bli långt. Det är ju också lite speciellt med tanke på att den här Flyers-Carolina-serien satt igång så tidigt. Skulle Carolina vara på det här humöret att de ska svepa sin motståndare igen? Och med tanke på att Buffalo-Montreal-serien inte ens börjat när vi sitter och spelar in där. Då har jag förstått det som att Carolina kan få vänta 2 veckor på sin nästa match.
Ja.
Så konstigt blir schemat. Så att, nej, vi återkommer nog i nästa vecka när andra rundan fortfarande pågår.
Yes.
Ja.
Ja, men då tackar vi för det här då. Ja. Får se om jag fick ju inte många rätt senast. Jag fick 3 rätt i första rundan.
Oj då.
Och bara 1 helt rätt med siffror.
Jaha.
Det var inte något vidare.
Nej, jag fick 5 rätt tror jag i bracket challenge. Eller i, vad jag sa i podden. Och så fick jag 6 rätt. För jag ändrade mig i min bracket. Den officiella. Eller officiella, det är väl podden kanske officiell. Men i min bracket challenge så ändrade jag till Philadelphia mot Pittsburgh. Så att jag räknar med att jag fick 6 av 8 rätt.
Okej. Okay. Ja. Det är ju bra.
Ja, det får jag vara nöjd med. Men som sagt, jag fuskade lite och ändrade mig efter podden.
Yes. Ja, men du, då säger vi tack för idag.
Ja, och på återhör, ja, jag säger woof woof. Det tycker jag passar så i slutspelstiden.
Ja, woof woof. Woof woof.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.